Podplay.
Det är en kall vintermorgon, den 7 november 1980. Den 11 år gamla Jonas Blund sitter i sin säng och läser en serietidning och äter den frukost som mamma Anna Klara serverat honom. Innan Anna Klara går iväg till arbetet lägger hon fram kläder till Johan och påminner honom om dagens plan. Hans pappa Björn, som bor i Sollefteå och har delad vårdnad med exfrun, ska komma senare den eftermiddagen för att hämta Johan när skolan är slut. Anna Klara vinkar sedan av sonen och lämnar lägenheten. Det blir den sista gången hon ser sin son. Johans gåtfulla försvinnande kommer att leda till att två olika män döms i domstol för att senare frias från alla misstankar. Omständigheterna kring en av dessa domar ska komma att utgöra startskottet för vad som i efterhand beskrivits som Sveriges största rättsskandal.
Flera hundra personer var på fredagen och nu under natten engagerade i sökningen efter 11-årige Johan Asplund från bostadsområdet Bosvedjan i Sundsvall.
Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. När Anna Klara Asplund har avslutat sin arbetsdag som lärare på den vårdskola hon jobbar på återvänder hon hem till lägenheten på Bågevägen i Sundsvall. Hon noterar att den skjorta hon lagt fram till Johan på morgonen ligger kvar på sängen. En handduk från skolväskan ligger slängd på golvet och en halvätten macka från frukosten ligger kvar på bordet. Anna Klara, som vet att Johan ofta skyndar iväg till skolan på morgnarna för att hinna spela pingis innan första lektionen, grubblar inte särskilt mycket över det hela, utan tänker att sonen förmodligen blivit stressad, klätt på sig något annat och skyndat iväg. Denna eftermiddag är det planerat att Johan och en vän till honom ska åka hem till pappa Björn i Sollefteå för att umgås och på söndagen fira fars dag ihop. Hans pappa Björn kommer tidigare, vid 2:30, och sätter sig och pratar med Anna Klara i väntan på att sonen ska komma hem. Men hem kommer han inte. I en intervju i P3 Dokumentär beskriver Anna Klara och Björn Asplund ögonblicket då oron väcktes. Det sker när den vän som ska följa med till Sollefteå anländer senare under eftermiddagen och berättar att Johan aldrig dök upp i skolan. Föräldrarna tar genast kontakt med Johans lärare, och när det bekräftas att han saknats under hela skoldagen ringer de omedelbart polisen för att anmäla honom försvunnen. Polisen tar anmälan på största allvar och ett omfattande sökpådrag efter 11-åriga Johan inleds samma eftermiddag. Genom utfrågningar av grannar framkommer att den boende sett Johan stå påklädd vid ytterdörren bara minuter före 8 samma morgon. Vittnet beskriver att Johan såg konfunderad ut och såg sig omkring som om han letade efter någon. Nästa avgörande iakttagelse kommer från två flickor som ringde på dörren prick 8:00 för att lämna tillbaka familjens katt. När flickorna plingar på är det ingen som öppnar, vilket indikerar att Johan försvunnit strax innan detta, några minuter innan 8, efter att han setts vid ytterdörren. Sökinsatserna efter Johan leder ingenstans. Man hittar inte heller några bevis som kan avslöja var Johan har tagit vägen. Däremot har Johans föräldrar tidigt en misstanke om vem som kan ligga bakom försvinnandet. Anna Klara berättar för polisen om en expojkvän till henne som under deras 5-åriga relation bott tillsammans med henne och Johan. Och hennes berättelse antyder för polisen att den 41-årige mannen haft motiv att kidnappa hennes son. Under kvällen samma dag som Johan försvinner tas den misstänkte ex-sambon in på förhör. Han nekar helt till att ha något med Johans försvinnande att göra och menar att han inte ens befunnit sig i närheten av bostaden den morgonen. Vittnesmål från området slår dock hål på hans berättelse. Flera grannar har sett mannens vita bil vid lägenheten morgonen den 7 november. Vidare framkommer uppgifter om att han en tid före försvinnandet både förföljt Anna-Klara och noggrant studerat Johans dagliga vanor. Ärendet landar hos länsåklagaren, men den juridiska tröskeln visar sig vara för hög. Eftersom utredningen saknar både kropp och teknisk bevisning fattas beslutet att inte väcka åtal mot den så kallade Johan-mannen. Den samlade indiciekedjan anses i detta skede vara för svag. När beskedet når Johans föräldrar vägrar de att acceptera beslutet. Och här börjar deras långa kamp för att skipa rättvisa och för att försöka ta reda på vad som egentligen hänt deras son. Drygt 5 år efter Johans försvinnande väljer Anna-Klara och Björn Asplund att ta saken i egna händer. Med stöd av advokat Pelle Svensson väcker de med ett enskilt åtal mot den så kallade Johan-mannen. En sällsynt juridisk manöver i Sverige där målsäganden själva axlar åklagarens roll. Vägvalet är fyllt av risker. Genom att personligen peka ut mannen som mördare utan en opartisk åklagare i ryggen blottar de sig för motattacker. Skulle mannen frias kan han i sin tur stämma föräldrarna och advokaten för ärekränkning och förtal, då de spridit uppgifter som allvarligt skadat hans rykte. Trots hotet om personlig konkurs, skadestånd och rättsliga efterspel ser föräldrarna ingen annan utväg. Behovet av att få Johans öde prövat i domstol väger tyngre än rädslan för att själva bli dömda. I april år 1985 kommer den första segern för Anna-Klara och Björn. Tingsrätten dömer Johan-mannen till 2 års fängelse för olaga frihetsberövande. Domen överklagas dock omedelbart av båda parter. Och när målet når hovrätten höjs insatserna dramatiskt, då mannen nu även står åtalad för mord. Men triumfen blir kortvarig. 1 år senare river hovrätten upp den tidigare domen och friar mannen på samtliga punkter. Precis som den första åklagaren bedömer rätten att vittnesuppgifterna är för svaga. I sin dom riktar hovrätten dessutom en svidande kritik mot Pelle Svensson för att han drivit så allvarliga anklagelser utan varken kropp eller teknisk bevisning. Rättegången följs flitigt av de svenska medierna. Och domen upprör allmänheten då många är övertygade om att Johan-mannen är den skyldige. Dessa kritiker menar att det faktum att han ska ha gett falska uppgifter kring sina företeelser under morgonen den 7 november då Johan försvann tyder på att han har något att dölja. Men domen är tydlig och Johan-mannen ska därför ses som oskyldig, vilket gör att utredningen kring Johans försvinnande åter står på ruta 1. Efter detta sker inte mycket i utredningen och Johan förblir försvunnen. Ibland kommer det in tips från allmänheten som polisen följer upp och som ger Anna-Klara och Björn hopp om en lösning. Men inte heller dessa tips leder någonstans. Det är inte förrän 12 år senare, efter Johans försvinnande, som utredningen tar fart igen. På en rättspsykiatrisk klinik i Säter, Dalarna, har en patient vid namn Thomas Quick under ett terapisamtal plötsligt erkänt sig skyldig till det olösta försvinnandet av Johan Asplund. Han sägs ha berättat hur han har kidnappat och sedan mördat den 11-åriga pojken i Sundsvall fredagen den 7 november 1980. Hans terapeut som tagit erkännandet på största allvar kontaktar polisen som i sin tur förhör Thomas Quick i ärendet. Och snart delges han misstanke om mord. Nyheten når så småningom även Anna-Klara Asplund då en reporter ringer upp henne och ber henne kommentera de nya uppgifterna kring mordet på hennes son. Efter detta exploderar medierapporteringen på nytt och hoppet om att Johan-fallet äntligen ska klaras upp väcks åter till liv. Patienten, som egentligen heter Sture Bergvall, har tagit namnet Thomas Quick kort efter att han skrivits in på Säters klinik. Där behandlas han under rättspsykiatrisk vård efter att år 1991 dömts för bland annat grov stöld och grovt rån. Han har även en historia av våldsbrott och sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar. Det ska visa sig att erkännandet gällande Johan inte kommer plötsligt, utan växer fram under samtal med psykologen Birgitta Ståhle. Hon hävdar att Quick har tänkt bort minnena och att hennes terapi hjälpt honom att framkalla dessa dolda fragment. Under utredningens gång tar Thomas Quick plötsligt på sig ännu ett brott. Mordet på 14-årige Thomas Blomgren i Växjö 1964. Trots att mordet på Thomas Blomgren sedan länge är preskriberat väljer polisen i samråd med åklagaren som nu kopplats in att höra Quick även angående detta mord. Enligt åklagaren var detta ett sätt att testa Quicks trovärdighet. Om han kunde lämna uppgifter som tidigare varit okända för allmänheten i fallet talade han med största sannolikhet sanning och kunde på så sätt antas ha bäring även för sitt erkännande gällande Johan. Under förhören kring mordet på Thomas Blomgren kommer Quick att i efterhand kunna berätta ett antal anmärkningsvärda detaljer. Han kan bland annat beskriva de trånga utrymmena där den 14-åriga pojken hittat stöd. Och han kan även, successivt, i förhören ge en tydlig skadebild av offret. Förhörsledaren Seppo Pentinen och åklagaren anser att detta bekräftar Quicks trovärdighet som förövare. Och utredningen kring Johan Asplund tar åter fart. Under åren som följer fortsätter Quick sin terapi. Parallellt med detta förhörs han som misstänkt för att ha mördat Johan. Samtidigt börjar han erkänna flera olösta mord på unga pojkar, som terapeuten Birgitta Ståhle menar kommer tillbaka till hans minne under intensiva terapisamtal. Dessa berättelser tas återigen på fullaste allvar av polisen och flera av erkännandena leder till ytterligare utredningar. Thomas får flera gånger lämna kliniken för att vallas på de olika påstådda brottsplatserna och trots att flera av hans uppgifter stundtals är motstridiga kan han efterhand uppge detaljer som indikerar att han är gärningsman. I tidningarna skrivs det om Sätermannen och de mord han erkänner på löpande band. Snart har Thomas Quick fått titeln Sveriges värsta seriemördare. År 1994 ställs Thomas Quick inför rätta för ett av de mest uppmärksammade morden han tagit på sig. Under terapin har han i detalj berättat hur han mördat 15-årige Charles Emanowitz, pojken som varit spårlös försvunnen sedan 1976, då han aldrig kom hem efter skoldansen i Piteå. Tingsrätten dömer Thomas Quick för mordet och i utlåtandet kan man bland annat läsa följande. Quick har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av de uppgifter han själv lämnat. Någon teknisk bevisning som binder Quick vid brottet föreligger dock inte. År 2001 går slutligen fallet om Johan Asplund till rättegång. Då har Thomas Quick kunnit åtalas och dömas för ytterligare 6 mord. Inför Sundsvalls tingsrätt förklarar sig Quick åter skyldig. Han berättar om dagen, den 7 november 1980, då han fört bort och mördat Johan. Trots att ingen teknisk bevisning har kunnat presenteras, menar åklagaren att Quick har kunnat presentera avgörande detaljer under utredningen. Han ska bland annat ha beskrivit säregna märken på Johans kropp, något som inte varit känt för allmänheten. När domen faller i Sundsvalls tingsrätt kan man läsa följande i början av domslutet.
Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon teknisk bevisning som binder Kvick till Sundsvall vid tiden för brottet. Och det finns heller ingen utredning som fastställer vad som hänt med Johan Asplund.
Tingsrätten finner trots detta att det utifrån den åtalades egna uppgifter och erkännanden kan ställas utom rimligt tvivel att Thomas Kvick är skyldig. Han döms för mordet på Johan Asplund. Under rättegången sitter Anna Klara och Björn Asplund och lyssnar till Thomas Kvicks berättelse om hur han mördat deras son. De har sedan erkännandet, 9 år tidigare, hela tiden tvivlat på att Kvick är rätt gärningsman. Och det är fler som tvivlar. Under förhören kring Johan-fallet ska Kvick gång på gång ha uppgett felaktiga uppgifter. Han ska vid flera vallningar ha pekat ut platser där Johan ska ha legat begravd. Men varje gång har det visat sig vara fel plats. I tidningarna har det börjat skrivas om mentalpatienten som erkänner mord på löpande band. Vissa menar att det hela grundar sig i falska erkännanden baserade på en längtan efter uppmärksamhet. Det finns även poliser som varit delaktiga i de olika utredningarna kring Kvick som ställer sig tvekande till den bristfälliga bevisningen samt hanteringen av utredningarna. År 2006 tar Björn och Anna Klara Asplund nästa steg i sin kamp för rättvisan. Vid det här laget har Thomas Kvick erkänt upp till ett 30-tal olösta mord samt dömts för 8 av dessa. Efter att ha gått igenom flera av polisens förundersökningar gällande Kvick och granskat domarna tar de åter hjälp av advokat Pelle Svensson. De lämnar in en rättsutredning till den dåvarande justitiekanslern Göran Lamberts. I sin roll som justitiekansler har han som uppgift att bland annat upptäcka systematiska fel inom polisen och rättsväsendet. Anna Klara och Björn har goda förhoppningar att det omfattande materialet de lämnat in ska leda till en granskning av kvickutredningarna. Men 11 dagar senare meddelar Göran Lamberts att utredningarna inte innehåller några fel. Han menar att det är välskrivna domar och att förundersökningarna vittnar om ett gott utfört polis- och åklagararbete. Samtidigt har en journalist vid namn Hannes Råstam börjat granska den omfattande kvickutredningen. En granskning som ska mynna ut i en dokumentär som bland annat leder till att familjen Asplund äntligen uppnår sin första vinst i kampen för rättvisa. I december månad 2008 släpps Hannes Råstams dokument inifrån i 2 delar på Sveriges Television om Thomas Kvick-utredningarna. Här avslöjar Hannes Råstam ett flertal allvarliga brister i mordutredningarna. Och i en intervju med Kvick själv tar han plötsligt tillbaka samtliga erkännanden och hävdar att han är oskyldigt dömd. Thomas Kvick förklarar i dokumentären att han under terapisessionerna fabricerat historier både kring sin barndom och även om de påstådda morden han ska ha begått. Han berättar hur han noterat terapeutens starka intresse då han beskrivit makabra detaljer om bland annat påhittade övergrepp och våldsbeskrivningar från barndomen. Och denna, enligt honom, positiva bekräftelse från psykologen har sedan lett honom till att börja ta på sig ansvaret för olösta mordfall. Kvick berättar om förhören som följer efter att han har tagit på sig skulden för att ha mördat Johan Asplund. I ett försök att ta sig ur den situationen han nu inser att han försatt sig själv i erkänner han plötsligt ytterligare ett mord som han vet är preskriberat. I Hannes Råstams dokumentär berättar Kvick vidare hur han under en permission från sjukhuset åkt till Kungliga biblioteket i Stockholm där han läst artiklar om mordet på den 14 år gamla Thomas Blomgren från 1964 i Växjö. Där menar han att han sedan memorerat uppgifterna om vad Thomas hittat stöd och vilka skador han hade på kroppen. Det är dessa uppgifter han sedan återger i förhör med förhörsledaren Seppo Penttinen. Vad Thomas Quick då inte vet är att Penttinen och åklagaren har frågat ut Quick gällande mordet på Thomas Blomgren som ett slags test på hans trovärdighet. Och Quicks försök att leda bort utredarnas intresse för mordet på Johan Asplund får istället motsatt effekt, då utredarna nu är övertygade om att Thomas Quick är skyldig. Reaktionerna på Hannes Råstams dokumentär blir enorma och slår ner som en bomb i nyhetsrapporteringen. Istället för att skriva om Sveriges värsta seriemördare kritiseras rättsväsendet hårt i medierna, och det pratas nu istället om Sveriges största rättsskandal. Kort efter detta ansöker försvarsadvokaten Thomas Olsson om resning för sin klient, som nu återigen tagit namnet Sture Bergvall. Under åren som följer frias Sture Bergvall från samtliga 8 mord, bland annat på grund av avsaknaden av teknisk bevisning som binder Quick till gärningarna. I slutet av sommaren 2012 frias han på samtliga åtalspunkter i Johan-fallet. I efterhand har polisförhören dömts ut som djupt problematiska på grund av den omfattande styrningen av Thomas Quick. Ett av de mest kända exemplen rör ett födelsemärke på Johans rygg. Under de tidiga förhören famlade Quick efter detaljer och påstod felaktigt att Johan hade ett R på magen. Men genom ledande frågor och korrigeringar från förhörsledaren Seppo Penttinen leddes Quick steg för steg bort från pratet om R-et. När det väl blev dags för rättegång hade de osäkra gissningarna från förhörsrummet raderats. Inför rätten nämnde Quick ingenting om något R på magen. Istället redogjorde han med stor precision för att Johan hade ett födelsemärke på ryggen. Eftersom detta var en detalj som stämde exakt med verkligheten, men som ansågs okänd för allmänheten, blev det rättens enskilt starkaste bevis. Man trodde att Quick satt på unik mördarinformation, trots att han i själva verket blivit guidad till svaret under utredningens gång. År 2005 preskriberades fallet Johan Asplund. Juridiskt innebär det att ingen gärningsman längre kan fällas för brottet, oavsett vilka bevis som kommer idag. Trots detta och Sture Bergvalls friande dom har tipsen fortsatt att komma in till polisen. I november 2014 publicerade Aftonbladet uppgifter om ett nytt tips. En person hade hört av sig till polisen och påstått sig ha en mobilfilm där en man erkänner att han kidnappat och mördat Johan den 7 november 1980. Enligt den berättelsen som polisen fick ta del av ska händelseförloppet ha börjat direkt efter att Anna-Klara Asplund lämnat bostaden den där fredagsmorgonen. Johan ska då ha blivit uppringd av en man som han kände sedan tidigare. Mannen ska ha sagt att han behövde prata med Johan och erbjöd honom skjuts till skolan. Detta scenario ger en tänkbar förklaring till vittnesuppgifterna om att Johan sett konfunderad ut vid ytterdörren, som om han väntade på någon. Johan och mannen ska därefter ha mötts på en parkering i närheten av hemmet. Mannen övertalade Johan att följa med och fika innan han skulle skjutsas vidare till skolan. Efter fikat ska mannen ha kört till en avlägsen plats norr om Sundsvall. Där ska han ha sövt ner Johan med en näsduk, dränkt i kloroform, för att sedan täcka över kroppen och köra till en stuga ute i skogen. Väl framme vid stugan menar uppgiftslämnaren att gärningsmannen försökt väcka Johan, men då insett att pojken var avliden. Under det påstådda erkännandet ska mannen ha gråtit och förklarat att allt var ett misstag. Det var aldrig meningen att Johan skulle dö. Vidare beskrivs hur gärningsmannen begravde Johan en bit från stugan för att sedan återvända hem och röja undan all bevisning. Enligt uppgifterna ska även den specifika platsen där kroppen begravs vara angiven. Både uppgiftslämnaren och den misstänkte mannen förhördes av polisen och den aktuella mobilfilmen analyserades. Men efter dessa utredningsåtgärder blev det tyst. Trots stora förhoppningar att fallet äntligen, 34 år efter Johans försvinnande, fått sin lösning, ska det ännu en gång visa sig vara baserat på falska uppgifter. Den anklagade gärningsmannen nekar till inblandning. Och uppgiftslämnarens historia ska senare visa sig sakna substans och vara påhittad. Ännu en gång kastas Anna-Klara och Björn Asplund in i hoppet om en lösning för att sedan behöva acceptera det faktum att något svar aldrig kommer. År 2018 beslutar Johans föräldrar att formellt dödsförklara sin son, trots att de långt innan detta varit övertygade om att Johan inte längre finns kvar i livet. År 2022 kommer ännu ett tips till polisen, denna gång anonymt i ett datorskrivet brev. Uppgiftslämnaren menar att en man erkänt mordet för honom, en man som tidigare förekommit i utredningen kring Johan. Men några konkreta bevis presenteras aldrig och i förhör med polisen nekar den anklagade gärningsmannen. Då preskriberingstiden för mord passerat sedan 7 år tillbaka kan tipset därför inte utredas vidare. Johan Asplunds kropp har i skrivande stund ännu inte återfunnits. Thomas Quick tog på sig ett stort antal olösta mord då han satt intagen på Säters sjukhus i Dalarna under 90-talet och början av 2000-talet. Detta ledde till ett stort lidande för familjen Asplund och övriga anhöriga till offren. De fällande domarna ledde även till att utredningarna kring andra potentiella gärningsmän stannade av under den tid Quick satt fängslad. Flera av de mord som Quick tog på sig är än idag olösta. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare Tove Wallne. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.